Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The night is darkening around me. The wild winds coldly blow. But a tyrant spell has bound me, and I cannot go. The giant trees are bending. Their bare boughs weighed with snow. And the storm is fast descending. And yet, I cannot go. Clouds beyond clouds above me. Wastes beyond wastes below. But nothing drear can move me. I will not, cannot, go. Välkomna till poesipodcasten Football Radical, Simon Bank.
Tack, menar du kasten på det hinduiska sättet eller menar du på det digitala viset?
Jag hade faktiskt tänkt önska dig inte ett gott nytt indiskt nyår. Det gjorde ju du för ett tag sedan. Utan ett gott nytt kinesiskt och välkommen in i tigerns år. Mm. Konstaterade med en snabb googling att varken du eller jag är tiger.
Vad är vi för något? Apor?
Nej, du vet. Så jag är tupp och jag tror att du är kanin, vilket var lite gulligt.
Jag har noll invändningar mot logiken i detta.
Nej, det var verkligen ganska så träffande beskrivning av oss båda. Vad Emily Bronte är vet jag inte riktigt, men jag tyckte hon kunde få inleda dagens podcast. Det är kanske inte så att snön ligger så djup i Stockholm, det gör inte det här, men det är ändå ett väldigt vintrigt Europa just nu, kallt och ja, jag vet inte, man känner att det är långt till våren i min känsla.
Ja, min känsla är också att sms- eller chatttrådarna mellan August Erlingmark och hans gamla klubbkamrater IFK Göteborg har något heta utifrån tanken att ja, nu får du åka till Aten och har det gött din jävel som bossman fall. Och han har väl landat rakt i ett historiskt snökaos, om jag förstått det rätt. Lamslaget Aten såg jag på nyheterna.
Så kan det. Det är då man gör, jag var i Rom när det snöade för första gången på, du vet, 25 år liksom, när det lades i alla fall. Och alla stans fotografer, eller hela Italiens fotografer, bara rusar till Colosseum för att den här chansen kommer så jävla sällan. Alla vykort ska liksom sättas nu för närmsta, och det måste ju varit så, kan man ju tänka sig, med Parthenon i Aten också då.
Ja, gud ja, starka bilder.
Ja, riktigt starka bilder.
Mm. Nej, en lätt hinna av snö är väl vi har här. Så jag tror vi har klarat av väderrapporten i podden för nu. Det är tisdag när vi spelar in och en försenad podd. Vi gick ut med, eller in i 2022 med dunder och brak, lite lätt försenat. Och det höll en vecka exakt. Så länge klarade vi
av. Ja, väderleks och medicinpodden Football Radical. Ja, för jag satt väl också och gnällde över min vaccinreaktion förra gången. När det var men little did I know att att det här vaccinet inte hjälper mot sjukdomen som det är, att det är utformat för. Ja, ja. Det hjälper ju tydligen mot att man inte ska dö av det, men vi fick dubbelsidig covid.
Det var lite så. Vi kom ut som antivaxare. Och sen åkte jag på smockan och sen, ja, det som hände i helgen var, jag vet inte om du såg, men vi var ute och demonstrerade i Stockholm.
Såg inte det på bilderna, men jag har inte zoomat in så nog heller kanske.
Nej, men jag var ju där. Och sen så, jag vet inte, man vacklar ju mer och mer. Alltså dels så man då åkte på coviden och tänkte att ja, men vaccinet kanske har sin funktion ändå. Och sen så läste jag en intervju då med i tidningen.
Peter Wahlbeck.
Ja, i tidningen. Ja, sen, bra nära i tidningen etc. Med då Max Winter som är grundaren till det här som heter Frihetsrörelsen. dessa kämpar för våra liberala rättigheter i det moderna samhället. Han medger då att han själv är ovaccinerad men inte vill bli stämplad som antivaxare. Han förklarar att det enda jag kan säga är att det förekommer mycket information om att det finns biverkningar och att människor har råkat illa ut. Det är ganska fullödigt får man säga. Etc. frågar honom att det finns de som kallar det för konspirationsteoretiker. Vad säger du om det? Journalistjäveln försöker pressa då vår ledare. Och han förklarar då Max Winter att det är ett blandat gäng här, vilket ju är sant, i frihetsrörelsen. Och att om det finns de som vill kalla alla som har en åsikt för konspirationsteoretiker får de väl göra det. Men jag lägger ingen substans i det. Då tänker jag så här, det är då jag börjar vända lite. Jag lägger ingen substans i det. Hur kan vi vara säkra på att Max Winter inte har lagt någon substans i det här? Kan man veta det?
Förlåt, men jag tyckte det var ett väldigt bra svar. Det tror jag att jag ska kopiera. Det är lite det nya, jag lägger inget värde i det. Jag lägger ingen substans i det.
Ja,
nej, är inte det att avfärda någon åt så att det sjunger om det?
Ja, jag vet inte. Jag misstänker bara att han mycket väl kan ha lagt substans i. Och vad kan den substansen leda till? Det är ingen som vet.
Det undrar. Nej.
Det är ingen som vet. Så att, nej, nu står man här på utan håll igen. Inte antivaxare och inte vaccinerad. Eller inte vaccinationsförespråkare heller.
Vaccinerad är du väl?
Vaccinerad är väl. Men friska är vi i alla fall, ja. Relativt sett. Och tillbaka.
Ja, precis. Det var ett långt intro för att vi är tillbaka. Så att säga. Vi har varit och vänt där i helvetets väntrum. Helvetet är inte de andra, Simon. Utan helvetet är faktiskt Modernas vaccin. Och ett sjukdomsförlopp direkt efteråt.
Just det.
Det är som det är med det nu.
Så är det.
Du hade ändå inte så att man skulle in i Australien och hamna i så detention camp. Det var ju inte så illa.
Nej, det var inte så illa.
Kunnat hålla oss hemma. Ja. Från Nole.
Precis det. Nole. Vars familj fick besök av Nigel Farage, så jag. Som slöt upp.
Jag tror att den bästa reaktionen på det var någon som skrev på Twitter, retweetade Farage när han skrev så här: just kommit till Serbien, fantastiskt mottagen hos familjen, ja, Djokovic. Och frågan var bara så här: why? Vilket är så jävla varför har du, alltså vad är grejen med det här? Det finns liksom inget så, han är inte britt, han är inte, nej men det är jättebra, allt är konstigt.
Nej, allt är konstigt. Nej, det är Farage alltid brunnit för östeuropeers rättigheter.
Exakt, dessutom. Dessutom. Jag blev lite uppiggad. Jag tror att jag tog mig delvis ur min post-covid som jag ändå har lite grann nu. Lite trött och lite sådär småjävlig. Av att kliva in relativt sent. Opportunistiskt nog till den här efterlängtade matchen mellan Kamerun och Komorerna igår kväll. Det blev min första insats i afrikanska mästerskapen. Blev också väldigt uppiggad. Nu har det ju kommit fram då att det var tyvärr många som dog i, som blev nedstampade utanför arenan. Om vi väntar lite med att prata om det och bara slår fast att det var en väldigt härlig match och lite sådär, åh vad roligt att få tillbaka lite lust på fotboll, kände jag. Inte för att det var två liksom helt kaosartade genom korrupta afrikanska landslag som kräver, du vet, inte vet jag, betalt i dollar, i kontanter om de ska gå ut på plan, utan för att det var två väldigt bra fotbollslag som spelade med hjärta och hjärna och en match som såg avgjord ut, men Komorna kom tillbaka där med ett mål och blev spänning på slutet och så vidare. Vi som då, även om jag klev in i turneringen nu, så är jag ju inte, som Robert Laul skrev igår, man är inte medgångssupporter på det sättet, va? Komorerna har man ju lite koll på. Och detta är ju helt sant. Jag var ihop en halv komorian i ganska många år. Och efter att Robert hade träffat honom så utformades planen att vi skulle kanske gå i pension på Komorerna. Ja, att det kunde vara ett bra ställe att dra sig tillbaka på. Så lite, ja men du vet, det är fattigt men det är inte misärfattigt. Det är bra klimat, det är en alltså det är en muslimsk kultur, men det är ju rätt så tolerant. Det är otroligt. Komorerna är ju ett sånt korsdrag av olika kulturer. Det finns ju mycket inslag av Indien och det finns, ja, det har kommit folk från alla möjliga håll kan man säga där. Flera språk, franska framförallt klarar man sig på ganska så bra där. Komorerna som jag egentligen bara pratar om nu för att jag ska förklara för alla att jag A.
Att du har
till de
med.
Här öarna tidigare. B. Att det trots denna faktiskt fina insats ju var så att de fick ställa en utespelare i mål. En högerback fick det bli. Ni läste eller följde säkert historien hur av tre målvakter så var två covid-positiva och en skadad. Och sen så blev en av målvakterna negativ. Han testade ju negativt inför matchen. Men då hade de ju ändå någon helt bizarr regel om att man skulle vara negativ i en vecka innan man fick spela fotboll igen.
Det råkade bli så när Kamerun spelade hemma.
Alltså det var flagrant så hemmafördel för Kamerun. Det var väl några saker i själva matchen också som kändes... Jag kan köpa det röda kortet som Komorna drog på sig. Det var en ganska ful stämpling precis i början av matchen. Men det här att avbryta ett komorianskt anfall bara för att klockan slår på exakt 93 minuter, det tyckte jag kändes lite väl opportunistiskt också. Anyhow, Komorerna har ju fått Bachirou i sin trupp och i sin startuppställning för all del. Och det är ju själv nog att lyssna på en av de bättre hejaramser som har skrivit som en allsvensk spelare. Så här lät det för några år sedan i Östersund. Ni är förlåtna om ni inte hängde med i alla rim här. Det är ju
det gjorde inte de heller.
Nej, det är inte säkert att falkarna, supporterklubben gjorde det. Men vi har Bachirou, Fouad Bachirou, vi tror inte ni förstår. Och sen kommer det här liksom rimmet som är på en helt annan nivå. Han är Graham Potters man från Paris Saint-Germain. Vi har Fouad Bachirou.
Var det det som Daniel Kindberg åkte dit på till slut?
Det kan inte uteslutas att det fanns med i vad ska man säga, på, som en åtalspunkt. Jag vet inte riktigt. Mm. Men man kan väl säga att det var alltså ett generöst uttal av Paris Saint-Germain. Där alltså Fouad Bachirou faktiskt har spelat i ungdomsleden. Då. Han var både junior och U-laget så var han PSG-spelare. Och ja, det är resan där till Falkan i Östersund och det här fantastiska rimmet. Jag tycker det var värt att uppmärksammas. Mm. Heja Komorerna och lycka till framledes, säger vi. Vilka håller du på av de som är kvar i turneringen? Har du något lag?
Nej, jag kan inte påstå att jag har det. Alltså man gillar väl underdogs som börjar trilla av. Det har varit ett så här sensationsspäckat mästerskap får man säga.
Ja, verkligen. De stora har bara fallit som furor.
Ja, och att Kamerun då med den här extrema nedförsbacken från början. De är ju av historia och hävd så här groteskt hemmastarka till att börja med. De möter ett lag som decimeras då, som spelar med utspelare i mål. Och som dessutom får då en spelare ut efter 6 minuter. Och ändå tvingas kämpa. Kul ändå. Jag såg bara ett sammandrag. Man såg Mshangamas frispark ju.
Ja.
Otrolig. Från Marseille otroligt. Är han. Komorernas man ifrån Castellan eller så. Och han har gjort sådana här mål förut, vet jag. I Ligue 2, där han spelar nu.
Jag tänkte mycket ändå lite på det här. För han skötte sig väldigt bra. Högerbacken som vi kanske ska ge honom ett namn här. Förlåt för att jag är lite... För att jag är så, vad heter det, så flytande i min beskrivning. Då säger vi så här. Att Al-Hadour. Shakir Al-Hadour var det som fick stå i mål. Sorry. Med en över... De hade liksom tejpat över hans nummer, tröjnummer. Såg du det?
Ja.
För att han inte skulle ha ett utenummer helt enkelt. Ja, det såg lite amatörmässigt ut. Det var ganska gulligt.
Ja, det var ju tydliga.
Han gjorde en jättebra match.
Ja, alltså verkligen. Och jag är ju en liten plutt också. Han är ju kortare än både du och jag, på säga, men jag är för kortare än vad jag är. Erik Niva längd på honom.
Ja, men det var, framförallt så gjorde han ju en dubbelräddning som var väldigt sådär, en sån hålla andan tv-räddning som var väldigt fin. Men det här fick ändå mig lite fundera på hur ett svenskt landslag hade gjort i samma läge. Ja, tidigare på herrsidan var det ganska givet att Kim Källström hade stått i mål, vet man ju, efter att ha bevakat många landslagsträningar. Han gillade ju att avsluta träningarna i mål och var ju lite sån, ja, men det var någon sån hemlig dröm tror jag. Men nu känns det mer svårtippat. Vem hade du ställt dig?
Alltså, jag tänker ju lite så här, i motsats till komorerna, tänker att man vill ha lite fysik i målet trots allt. Lite fysik, lite atletism eller atletik. Men om man ska gå på Kim Källströmskolan, så varför inte Abbe?
Vad lustigt, det var faktiskt sånt jag tänkte också.
Det är bara en känsla som känns ganska bra.
Ja, men han hade kunnat styra liksom med viss pondus, och så tror jag inte så tagen av stundens allvar kanske. Och... ja. På damsidan fick jag bara, kände jag direkt, Olivia Skog.
Som släpper in fyra mål, men med en jävla glädje.
Jag kan inte precis backa upp det med något. Nej, men jag tror ändå att hon sprider, om inte ett lugn, så i alla fall ganska festlig stämning.
Var vi ute och dansa fram till klockan 6 på morgonen tror jag, och...
så länge sa inte de andra, så det var, eller det var några som hängde kvar kanske.
Ja, vi var några stycken som dansade lite längre.
Alltså målvakten ska ju ändå vara någon form av excentriker, och jag undrar om inte hon är, alltså den andra är ju Nilla Fischer som känns mer liksom rent positionsmässigt kanske naturlig.
Ja, det raka bytet. Jag vet inte, jag skulle kunna se med Ristoff att man försvagar sitt lag väldigt mycket, men Fridolina Rolfö har ju också den här atletiska så här, draget som ska funka ganska bra. Hon ser också lite ut som en målvakt. Ja, räckvidd. Bra yttermått som man säger i AIK.
Alltså, just det.
Det tror jag, men Skog är, hade varit roligare på så många sätt.
Ja, jag känner det också. Don't go wasting your emotion. Bra, Steffe! All your love on me. Ja, hur som helst. Det här var den roliga delen då av matchen. Vill du prata om de lite tråkigare konsekvenserna, så har du mitt öra.
Ja, alltså det är ju intressant. Alltså det som har hänt, rapporterna har ju kommit nu, och det har kommit ut sådana här officiella uttalanden från den kamerunska regeringen. Man räknar just nu till 8 döda, varav ett barn. Och vid insläppen då, de hade begränsad publikkapacitet på grund av covid. Alltså begränsat till 80%, märkligt nog.
Ja, jag tänkte att den såg inte ut att vara... Det såg mer ut med att alla inte hade orkat gå dit som hade en biljett. Mer än någonting faktiskt.
Nej, och det, man fick väl lite flashbacks, i alla fall fick jag det, till sommarens EM-final på Wembley. Alltså det är lätt och sådär, ja men ja, Afrika, punkt, punkt, punkt. Men det var ju ungefär sådär som det såg ut kring EM-finalen i somras. Så det hade precis lika gärna det som hände igår kunnat hända i England och i London då.
Ja, verkligen.
Oerhört liksom skakande uppgifter och bilder naturligtvis. Det väcker ganska mycket tankar hos mig. Dels då tanke på vad hade hänt om det här hade hänt i somras istället i en kvartsfinal, åttondelsfinal i EM. Det hade i alla fall väckts frågor naturligtvis om ska EM spelas klart och så. De frågorna har inte sett överhuvudtaget komma upp kring AFCON. Andra frågan är väl, och det är lite sådär, jag känner att i alla fall den breda svenska medierna har inte varit mycket den här, som tidigare man kan se den här politiska diskussionen kring de afrikanska mästerskapen. För det är ju ett speciellt mästerskap, och Kamerun är ett speciellt land. De har ju Paul Biya alltjämt som president. Han är alltså 88 år nu, har suttit vid makten i, ja, i princip halva sitt liv. Han fyller 40 som president i år. Mm. Och är en, ska man ha klart för sig, en så här gammaldags afrikansk president. Mer lik kanske, ja, alltså Mugabe än de här mer progressiva presidenterna. Det är liksom återkommande skenval. Han sitter kvar, det är mycket kritik. Sen är det någon slags pseudodemokratiska val och så blir han fortsatt kvar. Han är ju också
han erbjuder det som man på diktaturspråk kallar, han erbjuder stabilitet.
Precis så. Precis så. Och det som man på postkolonial afrikanskt språk brukar säga, att han erbjuder att han sätter sig på ett hotell i Schweiz ett par månader per år och förvandlar alla gemensamma institutioner till privata eller företag som man kan tömma på pengar. Han är också en fotbollsman via. Man kan väl spåla tillbaka till när vi alla fick stifta bekantskap med Cameron då, VM 90, när Roger Milla trädde ut ur sin pension 38 år gammal. Han spelade alltså på Reunion då, spelade ut någon sorts mellanting mellan korp och elitfotboll. Men Cameron hade med ett par månader kvar till VM ingen vettig anfallare. Och varför togs Milla ut då? Jo, för att Biya skrev ett presidentdekret. Han bestämde helt enkelt det. Att han ska ta sig ut truppen. Det gick ju bra.
Alltså det här får man inte glömma. Och nu hoppas jag att kineserna inte lyssnar. Eller det gör. Det är bra. Eller det kanske är så att jag kommer stryka dem lite medhårs snarare. Men det är inte bara dåligt att ha oinskränkt makt. Punkt.
Man kan säga mycket om fascism, men... Punkt, punkt, punkt.
Nej, men jag har inga synpunkter på vilken inriktning man har på sin ideologi. Jag menar bara att det är ett land som kan väcka världsstjärna som Roger Milla ur passionen med presidentdekret är ju inte per definition bara ett dåligt land.
Sant, inte per definition ett bra land heller, men kanske ett roligt land.
Ja.
Det funkade ju bra i alla fall. De hade inte slagit Argentina utan Paul Biya, kan man säga. Du tog upp våra vänner i Kina som lyssnar på oss. Välkommen. Vi pratar mycket om VM i Qatar. Vi pratar kanske lite mindre om OS i Peking. Allt mer nu då. Men det har pratats nästan ingenting om huruvida AFCON egentligen borde hålla sig i Kamerun i Sverige. De har ju då dels de här inrikes stridigheterna. Mellan då den anglofona minoriteten som sedan årtionden upplever sig behandlad väldigt illa av den frankofona majoriteten. Synpunkter på det?
Jag bara kände, det kändes som lite tvärtom hur läget är i Europa. Här går mest alla vi frankofona och runt och känner oss diskriminerade och tänker att det hade kunnat vara på ett annat sätt då. Anglicismer hit och dit.
Just det, så är det inte i Kamerun utan har varit så i tiotals år då, att makten och vissa korrumperade system då är riggade lite för att hålla tillbaka den anglofona minoriteten nere i sydväst. Och nu då finns det ju rebeller och separatister till och med då, som vill ha tagit i vapen för att starta någon form av utbrytarstat då, för de engelskspråkiga. Jag såg det var ju med vinterledighet och bilder från just nerifrån de här sydvästra delarna när de då hade ceremonier för att då fira att nu är AFCON snart här på kamerunsk mark äntligen. Parader då där maskotten måla ett lejon då, en sån här lejonmaskott direkt var med. Och när han var nere då i sydvästra Kamerun så hade maskotten på sig en skottsäker väst. Det är så man säger välkommen till partiet.
Men du, jag måste sticka, jag läser ändå att Paul Biya, som ju tillhör då den förkrossande frankofona majoriteten, förstår jag, ändå har läst på École Nationale d'Administration, alltså ENA, den absoluta topprestigeuniversitetet i Frankrike. Så jag utgår från att han ändå är någonstans rätt man på rätt plats, sen kanske lite för länge då, skulle jag kunna argumentera.
Eventuellt.
Samuel Eto'o var ju på matchen igår också, men han är också frankofon, såklart.
Ja, just det.
Har vi några liksom engelska, men Roger Milla var väl engelsk? talande.
Jag vet inte hur det ser ut i truppen nu, men historiskt så har de snittat på en 2, 3, max 4 anglofona spelare i sina mästerskapstrupper.
Varför får jag för mig att Roger Miller var anglofon? Det var han kanske inte, det är bara kanske namnet som...
Jag är svårt att tänka mig att han var det. Han var ju ändå en... ägnade sitt yrkesliv åt att spela i Frankrike och sådär. Mm. Han pratade säkert engelska, såklart.
Det är för att vi uttalar... Det är för att vi uttalar... Han heter Roger. Mm. Mm. Han heter Roger Miller egentligen.
Ja, precis.
Shit, herregud. Man bara... Du vände på min värld just, Simon. Heter alltså Roger Milla.
Hur som helst. Det var ett argument såklart mot Afghan att det dör folk i Kamerun i de här stridigheterna. Det dör folk på annat sätt också. De har ju vaccinationsgrad på ungefär 3% och så. Och sen då vänt till våra vänner i Kina, vår trogna lyssnarskara där. Att det här också i mångt och mycket är ju också Kinas mästerskap, om man nu ska prata storpolitik. Kamerun är en speciell afrikansk stat, eller en väldigt, vad ska man säga, ett Afrika i miniatyr, så kolonialiserat unikt nog då, inte bara av ett eller två länder, utan av tre länder. Tyskarna har kolonialiserat Kamerun.
Ja, alltså det är det som är det roliga.
Fransarna har gjort tyskarna. Det, engelsmännen har gjort det. Eller britterna.
Det är lite mindre, ja precis, det är lite mer väntat. Mm. Men att tyskarna har varit där tycker jag är, det piggar upp.
Ja, verkligen. ja. Och nu då så finns det i alla fall de som hävdar att de är kolonialiserade eller neokolonialiserade av den kinesiska staten. Kamerun som sitter på sin olja och sin järnmalm, sitt guld i viss mån.
Sitt guld, då är det Erik Maxim Choupo-Moting vi pratar om.
Ja, naturligtvis. Och Kina har då sedan väldigt, väldigt, väldigt länge varit där. Och då lämnat förmånliga lån, gjort stora, stora skuldavskrivningar och träffat enorma affärsöverenskommelser då i utbyte då för att få olja och mineraler.
Alltså, de är så smarta. Ni är så smarta. Vad bra, vad smarta ni är.
Grymma är ni.
Grymma på liksom den här liksom alltså lågintensiva kolonialismen. Alltså det är verkligen, jag kan bara lyfta på hatten. Smart.
För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet.
Det är det som gör den så här, alltså problematisk på något sätt, eller att det varken är svart eller vit. Det är en mjuk kolonialism, den har varit en vänlig kolonialism, den har varit tjänat Kamerun väl på väldigt många sätt. Lånen har verkligen varit förmånliga och biståndet, och de utbildar arbetare och de tar inte alla arbetstillfällen och de, ja, och så vidare och så vidare.
Nej, alltså som jag förstår det av det jag liksom läser, hela, för det här är ju gäller egentligen hela den afrikanska kontinenten, kanske undantaget de liksom nordafrikanska länderna, men Kina är ju lite överallt där och har väl ett ganska gott rykte i de här länderna för att man har dragit upp många ur arbetslöshet och social misär och så vidare och så vidare.
Ja, det är absolut den ena sidan, och den är stor och den är viktig, samtidigt som det har funnits kritik då mot att de då också träffar massa avtal som gör att de skickar billiga kinesiska varor, skräpvaror till de som slår ut de lokala små affärsrörelserna och så. Det andra problemet då som är det cirkelslutande är att Kina såklart har noll synpunkter på vem det är som styr ett land, vem det är som sitter i makten. De flesta som är ute efter att göra affärer tycker att det också att det är väldigt bra med stabilitet och en tydlig motpart. I det här fallet så är det då sedan drygt 40 år, eller snart 40 år, Paul Biya som är det. Och hur skärmar man en afrikansk autokrat eller diktator, beroende på vem man frågar? Jo, du gör ju det att du bygger broar och vägar och idrottsarenor, inte minst då, som de här diktatorerna får döpa efter sig själva. Det finns till och med ett begrepp för det som heter arenadiplomati. Kina har byggt massor med idrottsarenor i över hela den afrikanska kontinenten. Inte minst då i Kamerun. Två av arenorna i AFCON är då byggda av kineser, av kinesiska företag.
Den igår eller? För den var otroligt imponerande.
Bland annat den mycket imponerande igår som inte är helt olik Örnästet. Heter det Örnästet? Nej, inte Örnästet.
Nästet. Fågelboet.
Fågelboet som man ju besökt under Peking OS. Kina byggt och döpt efter Paul Biya. Så där är vi. Det är inte bara Kameruns mästerskap, det är Paul Bias mästerskap och det är också i väldigt hög utsträckning Kinas mästerskap. Vill jag ha sagt också. Sådär på väg ut. Och det som hände igår kom ju såklart i mångt och mycket också färga av sig på minnet av AFCON. Det är svårt att hävda att det är ett succéarrangemang när människor har trampats ihjäl. Sådär. Så, det slog tillbaka. Paul Bias arena, på Paul Bias stadium, så dog 8 människor igår. Så är det. Yes.
Ja, det var verkligen det tråkiga i kråksången. Men precis som du säger så har man inte hört något om att det skulle ändra på planerna eller stoppa turneringen på något sätt. Så att the show will go on, antar jag.
The show will go on, och den 6 februari så kan det väl vara Paul Bias som delar ut pokalen till sitt eget, sina egna lejon. Det är inte alls omöjligt att det blir så till slut. Nej. Du, vad fan, nu får vi peppa upp oss lite här. Ja, först ett minipepp bara. Saker man tänker på här i sin karantän. Minns du Ian Wright?
Ja, alltså han lever ju och har
hälsan. Ja, han är inte död. Det är ingen sån här, ingen runa det här.
Jag undrar det.
Det är ingen nickel.
Ja, men absolut. Han har ju, upplever jag, har lite av en renässans just nu. En podcast som är populär, och det har kommit en bok som har skrivits med hjälp av vår vän Musa Okonga, tror jag. Om rasism han upplevt och så vidare. Så att han har väl blivit lite av en politisk figur. Ja, jag minns honom. Det var, förlåt, långt svar på en kort var ja.
Han är inte Malcolm X bara för att han har glasögon och läser böcker.
Jag tror inte han har det. Varken glasögon eller basker eller vad det är.
Jag tar upp honom för jag tänker att han stod ganska högt i kurs hemma i ditt barndomshem i Lerdala.
Ja, det var ju den andra infallsvinkeln då, såklart.
130 mål för Arsenal då under, vad har vi, tidigt 90-tal. Minns du Ian Wrights son, Sean Wright Phillips?
Ja, givetvis.
Född 81 som du. Typ 30 landskamper för England. Och så. Känns det länge sedan, tycker du, med Sean Wright Phillips?
Ja, det kände jag nu att det var ganska länge sedan. Men ja, det var väl med att han också försvann med någonting annat, eller?
Han gjorde väl lite det. Han var det City mest, va, som han hade sina stora vändor. Jag har ingen fördjupande kring honom, men mer för att så här, etablera någon slags perspektiv över tidens förgänglighet och tidens gång. För jag ville tala om att nu då ditt årsbarn, Sean Phillips son, DeMarjo Wright Phillips, i helgen gjorde sitt allra första mål som fotbollsproffs.
Han gjorde mål.
First Stoke mot Fulham. Han är 20 år gammal nu. Så, hur känns det?
Nu känns det fan inte alls helt hundra. Så det här betyder att Ian Wright har ett barnbarn som är 20 år.
Sant.
Ja, okej. Okay. Jag kan få processa det här ett tag så kan jag väl prata vidare.
Time is not on your side. Nej, det roliga jag ville ta upp är egentligen, jag hade tänkt prata om det den förra veckan, men gjorde ju inte det på grund av anledning, är någonting som jag hämtar från, också från England, men från Women's Super League. Jag tittade på sammandraget av Spurs match där, de mötte West Ham. Tottenham är som faktiskt då är med i toppen nu för första gången på riktigt, är med och hävdar sig mot de stora och tar poäng av Arsenal och på väg att slå dem och så vidare. Sådär, så att man nästan har börjat tänka att ja, men de kanske till och med kan ta hem den där jäkla ligan, vilket vore fantastiskt. Och då var det derby mot West Ham, och jag ska inte säga att jag blev glad när jag såg då att West Ham på stopptid kvitterade 1-1 och tog två viktiga poäng. Men jag blev lite glad efteråt när jag såg hur Kate Longhurst, som då nickade in den här 92 minuten kvitteringen, hur hon firade. Kate Longhurst, uppvuxen, född in i en familj av West Ham-supportrar, har själv skildrat hur hela hennes uppväxt var, liksom, rätt, West Ham-affischer, West Ham-tröjor, West Ham-pyjamas, säsongskort så länge hon kan minnas. Det är hennes klubb. Allt det där. Forever alltid. Blowing bubbles. Hon är West Ham through and through. Och då till slut så återvänder hon till sin klubb. Och får dra på sig sin tröja. Och spela för sitt gäng. Och gör då det där målet. Som gör att Spurs kan liksom glömma det med att vinna ligan. Så som det. Och att West Ham får en viktig poäng. Vi kan bara höra hur det låter när Kate Longhurst firar sin kvittering. Of the goalkeeper and Becky Spencer had nothing to do, and it's only Kate Longhurst who scored. The player who's a lifelong West Ham United supporter. She's a season ticket holder of the men's club. She has told her teammates just what this derby means. Have some of that, ropar hon rakt ut i kameran. Här har ni era jävlar, ungefär. Och det gjorde mig glad på något vis. För att jag känner att det där är dels någonting som jag kan tänka att herrfotbollen kommer längre och längre ifrån. Och också någonting som man på sätt och vis kanske har saknat inom damfotbollen ibland.
Ja, det är väl framförallt det. Alltså, det här är första, det är faktiskt första generationen som nästan realistiskt kan drömma om att spela för sin klubb. För att det har varit så uppdelat i andra klubbar på. Jag antar att det är det som är slutsatsen här.
Ja, det, ja, verkligen, verkligen. Och att det finns alltså att en sorts lokal antagonism, en sund antagonism som ju laddar det med så oerhört, oerhört mycket. Det där som, ja, men nu vet vi att Barcelona ska ta emot Real Madrid i Champions League-kvarten och det är redan utsålt och kommer spela på Camp Nou för första gången. Och det är liksom biljetterna tar slut på ett par sekunder för att man på något sätt då på ett bra sätt profiterar på en uppbyggd klubbantagonism. Och den här med Kate Longhurst så är det ju till 0% skapat, det är bara en äkta, genuin känsla av, jag ska inte säga hat men av antagonism. Hon sa det själv att ja, man vill alltid göra mål mot lag man inte gillar. Hon gillar inte Tottenham, hon älskar West Ham. Och därför firar hon sådär. Och det gjorde mig glad mitt i all jäkla bedrövelse.
Stort av dig, tycker jag. Men jag kan bara hålla med. När den här tendensen att alla stora herrklubbar började liksom köpa upp mindre damlag, när den drog igång för några år sedan, så kändes det ju inte, det kändes ju inte rakt av genomhärligt liksom. Det var ju ändå ett visst, det är ganska mycket nonchalanser hela. Det var också, tyckte jag, lite besvärande hur många av de här klubbarna inte har liksom känt att de har... Det är väldigt yrvaket kanske mer än någonting annat. Vad fan, om ni har väntat så här länge kan ni väl ge er 4 år till att liksom starta en verksamhet i lägre divisioner och jobba er uppåt och så. Men om man bortser från det och bortser från yrvakenheten och allt det där, så är det ju precis som du säger. Jag kände precis samma sak när jag såg att El Clasico var utsålt så långt i förväg att det här blir liksom, ja, det blir ju en annan nivå. Det här, hit kommer man inte med Vitex och Öxabäck och de gamla stormakterna i Sverige på de sidan. För det finns helt enkelt inte den här rivaliteten och historien. Så att det är en all in all en mycket positiv utveckling. Jag tycker vi slår fast det helt enkelt.
Faktiskt. Det var glädjen.
Det var glädjen. Ska vi prata lite om varför fotboll inte är roligt längre?
Äntligen tillbaka. Jo, absolut.
Nej, men det är det ju. Fotboll är ju roligt. Alltså, det var ju, jag fick en liten boost av att se Comorerna mot Kamerun igår. Och lite som du säger, som fler och fler tycker jag man känner, eller fler och fler kollegor säger, att det är roligt med damfotboll liksom. Det är något annat, det är nytt, det är fräscht, den är inte så stelnad som herrfotbollen är på vissa håll. Jag tänkte ändå driva tesen varför inte fotboll längre utifrån två relativt nya texter som jag har läst i ämnet och som lite knyter an till en essä, ska vi kalla det, som jag skrev för ett år sedan kanske. Just kring den här känslan att det är mycket som inte känns så kul längre och vad beror det på. Och ibland tänker man att det kanske är för att man är, håller på att bli medelålders eller har blivit till och med. Det kanske inte är fotbollen fel på. Det kanske bara att avta lite med åldern. Men nu har jag i alla fall stöd här hos två kollegor. Ken Early på Irish Times och Jonathan Liv på The Guardian som har oberoende av varandra vill jag hävda har skrivit lite på temat. Och som jag tycker var ganska så träffande, framförallt skriver Jonathan Liv skriver om PSG. Och om ni vill läsa den här texten så kan vi lägga ut den såklart. Den heter Kylian Mbappé's Graphic Yearning for Real Madrid Lays Bare PSG's Joyless State. Mm. Där han argumenterar lite för att hur kan det verka så liksom kämpigt att spela för en klubb som PSG som utifrån ett spelarperspektiv ju har allt. Alltså hur kan inte en spelare som Kylian Mbappé vara helt överlycklig över att få vara kvar i, eller ja, hur kan han inte vilja skriva nytt kontrakt med en klubb när han har Neymar på ena sidan och Messi på den andra och ja, alla möjligheter att liksom gå hur långt som helst. Och att det här någonstans handlar om att fotbollen, alltså världsfotbollen faktiskt inte är summan av komponenterna riktigt, eftersom det inte blir, det kanske blir bättre, till stor del blir det såklart, av att värva supermycket världsstjärnor och så, men det blir inte roligare och det blir inte mer känsla kring det. Och det här var precis samma som någon annan skrev, jag har glömt bort vem nu, men efter, ja, det var nog bara en sån tweet som fastnade efter PSG:s insats i Champions League i höstas, att hur kan ett lag med så mycket glitter utstråla så lite eller ha så lite utstrålning helt enkelt, alltså det finns, det är någonting här som inte riktigt stämmer. PSG har ju för övrigt haft jättemycket, eller fått jättemycket kritik under hösten för att man spelat tråkig fotboll, och Pochettino har varit otroligt snarstucken och på defensiven och hävdat att det kommer liksom och sådär. Eller till och med sagt att jag tycker vi spelar bra, men alla har ju sett att det har inte varit, alltså bra, det har varit, de har vunnit, men det har inte sett roligt ut. Det har varit också långa följetonger liksom, följetänger heter det till och med. Framförallt Mbappé kanske då. Att han är så tydlig med att han vill till Real Madrid och att han har till och med släppt sen ett seriealbum om Kylian Mbappés uppväxt där han ligger i sitt på sin sängen i pojkrummet och drömmer liksom om Real, och så dyker Zidane upp plötsligt och Ronaldo och så vidare och så. Och det här är ju såklart en bok eller alltså ett tilltag som inte borde vara möjligt. Jag menar, hur kan någon tycka att det här är en bra idé med tanke på hur situationen ser ut? Men det säger också lite om vilka extrema individualister som det här laget utgörs av. Och att en sån som Mbappé skiter lite i det faktiskt. Det viktigaste är hans content och hans story. Och det här är förhoppningen såklart att knyta ihop det här med en flytt till Real Madrid. Det här var lite allmänt kring liksom the state of PSG. Det hade kunnat vara så bra och det ser tråkigt och krampaktigt ut. Litet fall framåt får vi säga i matchen mot Reims här som jag bevakade i helgen. Där det ändå blev lite liksom glamoröst igen och lite tiki-taka och mycket mål och sådär.
Champagnefotboll.
Ja, lol. Det är det eviga skämtet och så vidare. Det som Jonathan Liv är inne på lite grann utan att utveckla så mycket är att det inte är så roligt att vara så överlägsen i fotboll. I alla fall inte så roligt att folk förväntar sig, alla utgår från att man ska vara överlägsen. Och det är ju inte så konstigt om man tänker på vad sport går ut på. Det är klart att det inte är, dels är det inte roligt att ha det trycket på sig att man ska leda ligan med 15 poäng, vilket ju PSG för övrigt gör, eller nästan. Och veta att det enda man kan göra är egentligen förlora någonting, vilket är åka ut mot Real Madrid nu då i åttondelsfinalen i Champions League, som inte alls är ett otänkbart scenario sett till hur det har sett ut på slutet. Ligan tappade man dessutom till Lille förra året, och det var ju skandal såklart på alla sätt, men det var liksom mer ett litet, vad ska man säga, otursmoment i arbetet, eller vad man brukar kalla det. Ken Early då, vad skriver han i Irish Times som fångade min uppmärksamhet? Ja, han skriver så här: Manchester City's dominance, a reminder the rich always get their way. Money wins titles, but Guardiola's style lacks excitement that clubs, fans and players seek. Jag vet inte om jag håller med honom rakt av, men jag tyckte argumentationen var intressant, och den handlar om att Pep Guardiola då efter 1-0-segern var det väl mot Chelsea här om veckan, var otroligt nöjd efteråt och sa på 180 minuter så hade vi bara ett enda skott på mål, alltså mot sig själva då, mot Chelsea. Det är så himla bra.
But except Lukaku action in the beginning of the second half, so in 180 minutes we conceded one shot on target, and that against Chelsea. Yeah. Guys, that is so good. It means a lot for the work for the players have done.
Mm. Och så diskuterar Ken Earl då hur den här nya typen av kontrollfotboll har gjort liksom att känslan har försvunnit. Alltså, och han skriver, vilket jag tyckte var intressant, att antagligen så har skillnaden mellan hur supportrar vill uppleva fotboll och hur tränare vill att fotboll ska vara aldrig varit så stor som den är nu. Alltså det gapet nu som bara handlar om riskminimera för en sån som Pep Guardiola, som ju herregud definierade om fotboll för 10 år sedan. Min anmärkning. Men att det är ett sånt, dels ett paradigmskifte, och sen så är det också någonting som skär sig här i hur man vill att fotboll ska vara. Han tar upp ett exempel som jag tycker är ganska bra, och det är att när en spelare befinner sig en 25 meter mot från mål, så står allt publiken och ropar skjut.
Liksom, just det.
Sån evig grej. Mm. Och det gör nästan inga fotbollsspelare längre. Varför då? För att alla har fått lära sig, och Pep Guardiola framförallt har liksom dundrat i dem att det är jätteliten chans att göra mål från 25 meter.
When Vincent was lining that up, were you thinking shoot or were you thinking don't shoot pass?
No, I said no shoot, Benny. No shoot. No shoot.
Alltså det är en av 20 bollar som går in eller någonting. Min uppskattning genom parentes. Men i alla fall att det aldrig är bra beslutet längre. Men det man går till en fotbollsmatch för att uppleva är ju magin liksom. Ja. Du kan ju, du står ju ut med 40 försök om det 41:a sitter från 30 meter. För att det är så mycket mer värt än liksom en disciplinerad match där man vinner med 1-0 och Guardiola är helt överlycklig för att man släppte in 0 mål och ett enda skott på mål var liksom facit. Och han skriver så här: why doesn't the City experience feel as exciting as their record-shattering numbers suggest it to be? Guardiola's teams are designed to exert the maximum of control and allow the absolute minimum of randomness and uncertainty. City fans, just det, skriver och så vidare då, att det här är det är liksom någonting som gör att det inte känns så exciting som det borde, och att det förstås har att göra med pengar, och så går han igenom lite hur mycket det alltid har varit så att de som hade dominerat i Premier League har haft mer pengar än de andra. Men att det glappet har aldrig varit så stort som nu. Och det är nästan som att ju det man köper nu för helt en enorm budget är noll insläppta mål, ja, i princip.
Men det är också, eller, ja, alltså jag tycker det är jätteintressant, för att allting följer sådana här, alltså, postkapitalistiska strukturer på något sätt. Att vad vill du ha, om du nu ser på fotbollen som företagarna, vilket man ju gör i hög utsträckning idag. Inte på läktarna kanske, fast också där. Det är inte så att det finns en sån tydlig gränslinje mellan supportrar och liksom företag, utan supportrarna vill ju också vinna nästan allt. Men det som du vill ha för att driva ett framgångsrikt företag, det som gör att Paul Biya kan sitta på makten underblåst av Kina. Ja, eller det som gör att de stora tyska företagen köpte in sig på ett nationalsocialistiskt maktövertagande. Eller vad du vill, ursäkta, jag tar det jävligt mycket nu. Det är ju stabilitet. Det man främst vill ha när man investerar är stabilitet.
Just det.
Snarare än någonting annat. Och då sitter vi liksom i en sån här perfekt storm. Och också, vad vill tränare ha? De vill också ha stabilitet för att ha sina jobb kvar. Hur når du stabilitet? Ja, du skickar in fotbollen i maskinen. Du skickar in och gör en analytisk kontroll av hur du maximerar den resultat över tid. Och det gör du genom expected goals. Du gör inte det genom Zlatan Ibrahimovic unexpected goals-faktor. Eller magin. Och någonstans landar man i att det där absurda i att i 2022 titta på du mer än jag på Paris Saint-Germain som sjösatt sitt nya projekt med en slogan som heter låt oss drömma större i en tid när fotboll inte längre handlar om drömmar. För drömmar är ju liksom irrationella och knasiga och stora och himlastormande. Men fotbollen vill inte längre vara det.
Nej.
Det är inte den berättelsen det är... som vi berättar längre.
Just det. Och det är också som du säger, för fotbollen, fotbollsklubben är stora företag som där någon har gått in med svinmycket pengar. Det är ofta en sheik eller en indisk eller rysk affärsman eller vad man vill. Och det de vill ha i avkastning. Och jag tror att ett problem här är att man inte ens klarar av att formulera det här på ett bra sätt. För egentligen så vill ju alla som från början älskar fotboll, till och med antar jag ägarna, ha bra fotboll eller rolig fotboll.
Spektakel.
Eller spänning. Spektakel, precis.
En god berättelse tror jag man vill ha.
Ja, exakt så. Precis så. Och det är ju det här som gör att man mer och mer känner att det bara är landslagsfotbollen som känns kul och oväntad. Och det gör den inte alls bara längre. Framförallt så ska det spelas ett mästerskap i höst som liksom känns väldigt okul och osmakligt på ganska många sätt. Men att själva idén om att behöva hushålla med resurser som finns inom ett geografiskt avgränsat område till exempel. Eller ja, den här känslan av nationell yra som kan bli kring en framgångsrik mästerskapssommar och så vidare. Det här att hjältar föds någonstans. Att det inte riktigt, det finns inget riktigt utrymme för det längre. Och jag tycker det är på pricken, utan att jag, nu punktmarkerar inte jag Manchester City och har inte dubbelkollat det här med några supportrar framförallt. Men om vi litar på Ken Early så tycker jag att det är en på pricken beskrivning att man inte känner att det är så exciting som det skulle vara. Och det intressanta är kanske inte bara att fansen känner på det sättet, eller att vi många som känner så inför fotbollen de senaste 10 åren. Att det är lite gråare, det är liksom inte de där stora. Det går också allt rullar ju så mycket snabbare, så att de här stora segrarna försvinner ju mycket snabbare också från liksom hjärnan. Eller de riktigt hårda förlusterna och så. Men han menar ju också då, vilket Jonathan Liv är inne på sin text också, att det här märks mer och mer på spelarna. Återigen, kom in invändningar i efterhand om ni vill. Men han menar så här då, att också en hel del City-spelare verkar inte tycka att det är så roligt att vara med i den här framgångsmaskinen. Ferran Torres kom, såg och lämnade. Bernardo Silva har varit alldeles fantastisk i sin roll, men ägnade ändå sommaren åt att få till en flytt till Spanien. Raheem Sterling utsågs alldeles nyligen till Player of the Month då, i Premier League, december var det. Men också han har nyligen sagt att han har pratat, eller att han har funderat på att lämna rummen. Skriven, these are the star players for what is now the richest and most powerful club in the world, and yet they seem to be wondering, is this all there is? Det här är kanske det svagaste benet i argumentationen, för vi vet inte vad som händer i Ferran Torres eller Bernardo Silvas hjärna. Men A for effort, säger jag. Och jag vill inte avskriva det här att det finns en viss sanning i det. Det är inte, känslan är inte att det här är svinkul. Att man vill liksom leva och dö för den här klubben. Mm. Att man är beredd att, ja, inte vet jag, inteckna liksom sina lån och sitt hus för att få göra en säsong till med det här fantastiska kompisgänget som bara, du vet, slår världen med häpnad. Utan att det går som det är tänkt att det ska gå. City kommer vinna förmodligen då sin fjärde titel på 5 år. Och Det är liksom enligt beräkningarna. Men fotboll är inte roligt att spela om det bara sker enligt beräkningarna. Eller det, om inte det osäkerhetsmomentet finns längre, så är det inte riktigt fotboll längre. Eller det är i alla fall inte det man har, det var inte det man ville som kid, antar jag.
Nej, och det finns till och med siffror på det. Det kom före jul någon gång en forskarrapport från Oxford. Två forskare som har gått igenom världsfotbollen, analyserat fruktansvärt många matcher då de senaste 30 åren eller så. Och utifrån det, de har gjort någon slags sån här förutsägningsmodell. Hur borde en match sluta? Och sen jämförde med hur matcherna faktiskt slutade och sett till liksom ekonomiska styrkeförhållanden och sportsliga styrkeförhållanden.
Just det.
Och konstaterade att förutsägbarheten har ökat. Det är en känsla och ganska lätt att konstatera att så är det. Liksom. Skillnaden är så oerhört mycket större idag. De stora vinner och de små förlorar. Men det som var speciellt med dem var att de kunde sätta en empirisk siffra på en uppmätt siffra. Och konstaterade att förutsägbarheten i den moderna fotbollen är 75%. 75% av gångerna så går en match precis som den ska göra. Den följer kartan. Vilket det betyder för att de som ska vinna alltid, de kommer antingen att göra fiasko eller så kommer de att vinna som de ska göra.
Det undrar om det här också. Nej, men det är precis. Och jag undrar om det här är ett skäl till att jag till exempel helt plötsligt slår på Barcelonas matcher mycket oftare nu. Inte för grotta liksom i förfallet, för jag har inte riktigt, jag har inte den relationen. Jag har ju följt klubben mycket och sådär, men jag tycker verkligen att det är gött att det går åt helvete eller att det är fantastiskt när de vinner. Men för den här känslan av att de står liksom inför en utmaning, eller man ska säga, som är ganska lätt att faktiskt för en gång skulle relatera till. Alltså, när det inte går som man har tänkt sig och det går sämre och sämre och det är bara så här, vad håller på att hända? Vi är i Barcelona och några sådana riktiga då kulturbärare går ner i lön och någon annan gör på något annat sätt och så vinner de en match som är ganska skitsamma eller en ligalunk match med ett mål på övertid och glädjen bara exploderar på planen på ett sätt som det aldrig var tal om för 10 år sedan. Det var ju bara, då rodde man hem de där matcherna. Och det var ju kul att titta på det sättet att det var spektakulär fotboll då. Kanske lite skillnad från City. Men det var ju, precis som du säger, otroligt förutsägbart. Och det var inte, alltså den känslan av mänsklighet som finns nu kring Barcelona tycker jag är, ja, det är något som gör att jag tycker det är roligare faktiskt att titta på dem nu. Och jag hörde av mig till en kollega häromdagen som bevakade dem på heltid. Frågade bara så, hur är läget liksom? Och han sa så här, det är fantastiskt. Tänk att få se Ansu Fati, tänk att få se Gavi, tänk förstår du hur mycket liksom gott det är att följa de här från början för att Barcelona inte har något val. Liksom. De måste plocka fram det här. Så jag har också fått det vidimerat då från ytterligare en källa att det är lite roligare just nu. Kanske inte som supporter, men i alla fall för känslan av autenticitet, antar jag. Det är väl det det handlar om.
Och det behöver inte heller handla om så här bra eller dålig eller inte ens den traditionella underdog-berättelsen behöver det heller vara. Alltså Barcelona 2008, 2007, 2006 var ju också en på sätt och vis en underdog-berättelse i det att de utmanar hela sättet att se på fotboll, hela sättet att tänka fotboll, hela sättet att vilken sorts spelare som skulle spela fotboll. Med tankens kraft och blev bäst och blev liksom någon sorts konstnärligt uttryck i allt det där som ju Pep Guardiolas fotboll inte längre är. Idag är det ju en maskin och en
stelnat.
En har stelnat, precis så.
Ja.
Alla spelar så, alla tänker så.
Ja.
Det är mycket roligare att se Marcelo Bielsa gå ut med 8 stycken 14-åringar och skrälla än vad det är att se Manchester City man drar fram en ny 1-0-seger i London.
Och då tycker jag en annan sak, om vi ska göra en quasi-psykologisk analys av Guardiola, att han har kanske stelnat lite i allting så att säga de senaste åren. Dels då för att fotbollsmässigt, och det är svårt att alltid vara liksom avantgard förstås. Men det är ju ganska tydligt att han också har fått göra en del kohandel med liksom principerna som var väldigt viktiga i när det var handlade om Katalonien och självständighet och demokrati och så vidare. Och att det, alltså, han har blivit lite tjockare och lite mättare helt enkelt. Och lite mindre ideologisk tycker jag på alla plan de senaste åren.
Mm.
Och det, och han har aldrig haft så mycket pengar att röra sig med som han har nu. Liksom. Men för folk som följer det är det inte lika kul längre.
I don't understand why I'm a so bad guy. Why?
Nej, det har varit roligt att få veta det. Hur mycket roligare var det att bygga någonting nytt och spännande i Katalonien?
Mm.
Och inte bara för att det var Katalonien utan för att det också var nytt och spännande.
Ja, men också lite för att det var Katalonien. Ja. För att det också alltså det, den berättelsen är inte oviktig heller i det hela.
Absolut
alltså
inte.
Alltså att träna eller spela för sin drömklubb. Mm. Om det så är West Ham när de får ett damlag eller jätteklubben Barcelonas herrlag, så är det ändå den berättelsen har fler dimensioner på något sätt. Mm.
Sant.
Vill du ta oss till Italien innan vi säger hej, eller?
Ja, men det tycker jag. Jag tänkte se Neapel och sen dö. Nästan i alla fall. Det var Napoli Salernitana i söndags. 4-1. Dömt av Luca Pairetto, noterade jag. Och Pairetto är ett speciellt domarnamn. Lucas pappa heter Pierluigi, var också en domare. Mest känd kanske för att han var den som Luciano Moggi alltid ringde till när Juventus skulle spela ut i Europa eller så. Han var den domarbas som hjälpte Juventus eller var deras bollplank, deras man på insidan. Luca har trots det då, eller tack vare, jag vet inte, gjort sin egen domarkarriär. Och i söndags då så såg han gav två straffar till Napoli i derbyt. Två stycken diskutabla straffar får man säga. Salernitana var inte supernöjda med det där.
Kai buono ancora, Insigne in area, Insigne la piazza! Calcio di rigore, il tocco di mani da parte di Veseli che era già ammonito.
Och jag tänkte väl två saker. Den första som jag alltid tänker när Salernitana spelar är att jag saknar Salerno väldigt mycket.
Staden?
Jag har bott där ett par vintrar, några mil söder om Neapel.
Mm. Jag har varit där också.
Tyckte jättemycket om det. Och den andra tanken var att jag tänkte att man kanske får förstå Luca Pairetto ändå när han blåser den här straffen. För att det där är ingen lätt match att döma, Napoli Salernitana. Det har aldrig varit en speciellt lätt match att döma. Det är inte vanligt att de möts, eller historiskt inte vanligt att de möts i derbyn. Såklart, Salernitana har varit för litet och Napoli för stort oftast. Men den lilla historiska odysséen då, för att landa spaningen, är att de möttes faktiskt precis efter kriget 45 i det som då var en liten miniserie lokalt. Campionato Campano, alltså Campanien-mästerskapet.
Mm.
Och jag vill berätta om den här matchen för att öka lite förståelsen för Luca Pairettos ganska svaga insats här i söndags.
Det är för alltid bra att kunna skylla på andra världskriget när man inte har dömt bra.
Ja, alltså gud ja. Och han gjorde inte det Pairetto, men han kanske borde. Domaren då hette Demetrio Stampacchia. Och parallellt då, som en sorts spegelbild av matchen i söndags, så han befann sig i precis samma situation som Pairetto i slutet av första halvlek. Det står 1-1, både då och nu. Och då som nu så blåser domaren straff för Napoli. Pairetto, ja, han fick jävligt tuff kritik i lokal salernitansk press, noterar jag. Han fick låga betyg lite överallt. Men Stampacchia hade det ännu värre då. Det som händer när han blåser är att Salernitanas supportrar stormar planen. Det blir så allmänt gruff det på planen. Napoli missar straffen, men det blir ett, ja, det lugnar liksom inte, ännu inte ner sig. Det är fortsatt oroligt. Det är slagsmål och det är rusningar och det är våld och det är hotfullt. Och Stampacchia står där nere i straffområdet och ja, han börjar liksom bli på allvar rädd. Och det blir ju inte liksom mindre så när han hör ett ljud från läktaren. En pistol som rinner av. Och plötsligt så faller Demetrio Stampacchia till marken. Helt stilla, helt livlös. Han ligger där, skjuten kanske, mördad. Det är vad många tror i alla fall. Så matchen bryts där spelarna springer fram. Napolis lagdoktor, då en sån här gammal tidigare stjärnanfallare som heter Athos Sontini, kommer fram för att se hur det är med liket. Och ser då att Stampacka, för det första så blöder han inte och för det andra så tittar han. Han fejkar alltså. Han filmar.
Han filmar sin egen död.
Han filmar sin egen död. Och grejen att det funkar. De tar in en bår, de tar fram en filt, lägger den över honom. De bär ut honom. Vilket då leder till att det blir lite lugnare på läktarna. Folkmassorna lämnar arenan. Och det är liksom först ett par dagar efteråt som alla får veta att Dimitris Stampacka, han mår rätt bra trots allt. I alla fall om man då bedömer att han var död alldeles nyss.
Fruktansvärt forbo.
Jag tycker det är briljant agerat. Då, 45, så slutade med att Napoli tilldömdes segern. Vilket ledde till att Stabia då blev kampaniska mästare 45. Och sen snabbspålar vi 80 år framåt och så tycker vi tänker att Luca Pairetto trots allt då vågade blåsa straff för Napoli mot Salernitana och att vi kanske inte borde vara så kritiska som journalister till det.
Ja, en underbar anekdot.
Mm, jag tycker det. Glädje till slut på något vis ändå. Och med det
så... Men kom det någon förklaring till varför upplevde han att det var så hotfullt så att det var lika bra att spela död?
Ja, det var precis
så. Det var... Så här, ja, det var så. Så där, det är som en björnattack till exempel, man har lärt sig.
Precis så. Då ligger man jävligt lågt. Han såg att det var hans enda möjlighet att rädda sig på något sätt. Ni kan inte döda mig om jag redan är död. Smart gjort, Stampacka.
Verkligen, bra jobbat.
Vi passar tipset vidare till domarkollegiet. Och så går vi ut i en frisk vecka äntligen och hoppas att vi kan, att det kan fortsätta vara så.
Ja.
Och jag tycker att vi gör det med lite musik från L'Afrique och från Kamerun. Steve Etogo heter han, artistnamnet One Love, och vi håller väl med honom när han rappar och gör det med sin Paul Biya doit partir. Paul Biya måste bort. Och så säger vi väl hej och på återhörande hoppas jag.
Och så ber vi ju Kina om ursäkt ifall vi har upprört dem i vanlig ordning.
Vi spelar döda tills nästa vecka. Ha det så fint. Hej.
Ciao.
Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Les opposants qui laissent se reposer 36 ans c'est épuisant. Ça c'est même quel travail où il n'y a pas de regret. Robert Mugabe a fait ça aujourd'hui.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.